Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och den här morgonen så skulle jag vilja tala lite om sånt som rör sig i mina tankar. Jag har suttit och läst ur gamla midnattsrop och där har jag då kunnat se vilken kamp församlingen har fört under många och långa tider och vad mycket vi har haft på gång i församlingen att kämpa emot sådant som den kristna människan har att kämpa mot i den här tiden. I Romarbrevets 12:e kapitlet så står det så här från första versen. Vi ska se först i 1917 års översättning. Då står det så här. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Och så kommer den här versen. Och skicka er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ett sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Om man tittar i folkbibeln så står det så här i andra versen där. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det är ju så att vi kristna, vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Därför att världen är ett rike som är i opposition och i motsats till Guds rike. Vilket vi som är födda på nytt har blivit födda in i. Vi är födda in i ett annat rike, ett som är Guds. Så att vi existerar i ett annat rike mitt i världen. Och därför så är det väldigt viktigt att vi kan se var gränserna går mellan Guds rike och världens rike. Så att inte vi anpassar oss och blir lik som världen. För då förlorar ju vi som är kristna vårt syfte att överhuvudtaget existera här. Det står ju att Jesus säger att ni är världens ljus. Först säger han att jag är världens ljus. Men så lär han att ni är världens ljus. Och det är för att de har blivit av Jesus tagna ut ur världen och insatt i den himmelska världen. Och jag tänkte på i Uppenbarelseboken så står det så här i första kapitlets 9:e vers. Så säger Johannes så här som skriver: jag, Johannes, er broder, som med er har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus. Och så vidare. Han säger att jag har med er del i bedrövelsen, ståndaktigheten och riket. Vad då bedrövelsen? Det står också i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel och 14:e versen, när Johannes då hade fått se en stor skara som var klädda i fotsida vita kläder. Och så står, så frågar han där i 13:e versen, eller en av de äldste där frågar honom, vilka är det och varifrån de har kommit? Och då svarar han så här: min herre, du själv vet det. Och då sa han till mig: dessa är de som har kommer ur den stora bedrövelsen och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. De kommer ur den stora bedrövelsen. Vad är det då? Vad är den stora bedrövelsen för någonting? Jag tror för min del att det är hela människans historia här i världen. Det har blivit en stor bedrövelse därför att människorna och mänskligheten har kommit så långt ifrån det som Gud hade avsett och tänkt med dem. Och då blir det en stor bedrövelse. Det är därför det är en bedrövelse. Och de här människorna, de hade blivit frälsta ut ur den stora bedrövelsen. Och det är vi också kallade till att vara. Vi är helt enkelt en skara människor som är på väg ut ur den stora bedrövelsen. Och när vi är här så ska vi inte anpassa oss efter den här världen. För då blir vi ett med den. Och då kommer vi inte ur den stora bedrövelsen. Då är vi ett med världen och världens rike som ska gå under. Vi måste se på förmaningarna i Guds ord för att komma rätt. Jag har tänkt på några ord ur Hebreerbrevet där det står lite grann. Och jag kanske tar ut de orden på ett annat sätt än vad man brukar göra när man läser det. Men jag tycker att det kan också appliceras på den här tanken som jag har fått för det här programmet jag gör i närradion idag. I Hebreerbrevet 2 så står det från första versen så här. Därför bör vi så mycket mer akta på det som vi har hört så att vi inte går förlorade. Alltså det handlar helt enkelt om att akta på Guds ord. Vad Guds ord lär om olika ting så att vi inte går förlorade. Vi måste akta på det. Ta vara på vad Guds ord säger om olika ting. Och så står det, ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön. Hur ska vi då kunna undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning? En frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sen bekräftades för oss av de som hade hört honom. Det handlar helt enkelt om att ta vara på Guds ord. Därför det är frälsning för oss. Naturligtvis blir vi födda på nytt och frälsta när vi tar emot Jesus i vårt hjärta. Men sen under vandringen så är det ju väldigt viktigt att vi tar vara på Guds ord i alla stycken och vandrar enligt det ord som vi kan se och ta vara på och lära oss. Och vi fortsätter där i tredje kapitlet. Där står det från första versen så här. Därför ni heliga bröder, ni som har blivit delaktiga av en himmelsk kallelse, ska ni akta på vår bekännelses apostel och överste präst Jesus. Hur han var trogen mot den som hade insatt honom, liksom Moses var trogen i hela hans hus. Och vi ser att Jesus själv var trogen honom som hade insatt honom där. Och då ska vi också göra det. Vi ska akta på vår bekännelses apostel, på Jesus. Vi ska akta på vad han lär oss. I fjärde kapitlet i Hebreerbrevet så står det så här ifrån 12:e versen. Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är fördolt för honom utan allt ligger blottat uppenbart för hans ögon och inför honom ska vi göra räkenskap. Och eftersom vi nu har en stor överstepräst som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. För vi har inte en sån överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, liksom vi, dock utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Alltså vi är inte ensamma i den här kampen. Vi kan gå fram till nådens tron och få hjälp i det här. I 5:e kapitlet så står det så här från 12:e versen. Där menar han så här att de hade blivit så tröga till att höra. Så står det så här, fastän det kunde vara på tiden att ni själva var lärare, behövs det snarare att man nu återundervisar er. I de allra första grunderna. Så tröga var de till att höra och ta vara på Guds ord. Och så vidare. Han talar om detta att man måste bli van vid att ta emot och kunna smälta den stadiga maten. Och Vi fortsätter i 6:e kapitlet där om att vi måste lämna bakom oss de första grunderna och fortsätta att gå framåt. Och dricka in, som det står i 7:e versen där i 6:e kapitlet, det är ju så att den jord som indricker regnet när det titt och ofta strömmar ner däröver och som framalstrar växter dem till gagn för vilkas räkning den brukas, den jorden får välsignelse från Gud. Och det är ändå en liknelse på att vi ska ta emot detta nådens regn från himmelen. Alltså från det ord som talas, det som vi får veta och lära oss ifrån Gud. Det måste vi ta vara på. Då får vi bli till välsignelse för dem som det är menat att vi ska vara till välsignelse för. Det finns så mycket bibelord i Guds, i ordet här som man kunde ta vara på och lära sig av. Och vi måste verkligen ta vara på all undervisning som handlar om hur vi ska förhålla oss, som det sa, som vi läste. Hur vi ska förhålla oss och inte anpassa oss till denna världen. Vi ska inte anpassa oss när det gäller hur man och kvinna ska vara. Det är ju en väldigt stor sak att vi som Guds folk ska visa på vad Gud har tänkt med den saken. Men inte bara med det, utan det är väldigt mycket. Och det finns undervisning och förmaningar i Guds ord som vi måste vara angelägna om att hålla oss till. Om man tittar i Efesebrevet till exempel. Efesebrevet 5:e kapitlet. Så står det i stort sett hela kapitlet är fantastisk undervisning. Man kan redan i 4:e kapitlet få ta emot en massa undervisning. Så jag uppmanar, jag hinner inte läsa allting här i detta lilla program. Men jag uppmanar dig, läs dessa förmaningar. Ta vara på dem. Tänk på dem i ditt dagliga liv. I 5:e kapitlet så står det så: otukt och orenhet av vad slag det vara må och girighet ska ni som det anstår heliga inte ens låta nämnas ibland er. Är det inte så att vår tillvaro nu för tiden här i världen är så mycket fylld av sådana här ting? Inte heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel. Sånt är otillbörligt. Låt fast mer tacksägelse höras. Ty det bör ni veta, och det inser ni också själva, att ingen otuktig eller oren människa har ett arvedel i Guds rike. Ej heller någon girig, ty en sån är en avgudadyrkare. Låt ingen bedra er med tomma ord, för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma. Ha alltså ingen del i sådan. Ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Precis som jag sa, nu är vi ljus i Herren. Och det är vi som ska låta ljuset skina. Vem ska annars göra det? Och var ska ljuset komma ifrån om inte vi kan skina? Nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn, står det i 8:e versen. Jag ska titta i folkbibeln. Där kan vi fortsätta i folkbibeln. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Det är vi som är ljuset. Och lever vi då efter Guds bud, då kommer det att falla ljus på de andras liv. Vilket de kommer att uppleva som väldigt obehagligt. Och därför så kan det hända att vi som kristna blir inte så välsedda, för man tycker det är otrevligt att få det där ljuset på sig. Men är det inte underbart att få sprida Guds ljus, vilket kan göra att människor blir frälsta? Det står så här ifrån 15:e versen där. Se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Och ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sånt leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Ja, tänk vilket liv vi kan få leva och hjälpa människor genom att göra det här, så att ljuset faller på deras liv, som är många gånger ett liv i synd och i laster och elände, en stor bedrövelse som vi läste. Och så tar vi från 21 versen. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Vem är det som undervisar om sånt nu för tiden, i att man ska underordna sig? Nej, det är snarare så att man ska klättra på varandra, man ska trampa på varandra, man ska upphöja sig själv till de andras bekostnad. Nej, här står det att vi ska underordna oss de andra. Och ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Tänk vilken undervisning. Vem är det som gör det idag? Kvinnorna träder ju fram som om det var de som var männen i förhållandet. Och trampar ner sina män så att de inte kan fungera som det är tänkt att de ska göra i ett äktenskap. Vi fortsätter där. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, ska hustrun i allt underordna sig sin man. Det är så viktigt, de här tingen, att vi tänker på att förverkliga det här, så att våra äktenskap kan bli bilder på förhållandet mellan Jesus och församlingen. Vi fortsätter där. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den. Sen han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet, ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådan, helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen, men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man vördnad. Vilket kapitel. Tänk om det är någon som kan leva efter det här. Efter de här, den här undervisningen. Det hade väl varit fantastiskt om det blev en verklighet. Och detta kunde visa sig för människor. Det finns ett annat kapitel jag tänkte man kan titta på också. Och det finns i Kolosserbrevet. Där det står så här om den gamla och den nya människan. Vilket är ju någonting som kommer till när människan blir född på nytt och frälst och iklär sig Kristus. I tredje kapitlet där, jag tror vi fortsätter att läsa i folkbibeln där. Då ni alltså har uppstått med Kristus och sök då det som är där ovan, när Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till. otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan, allt sånt nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska alltså ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre frågan om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Och nu kommer alla dessa förmaningarna. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Ser ni och hör ni vilken frid det skulle liksom råda ifall alla människor levde efter det här? Vilken atmosfär det skulle bli bland människorna. Tänk att du och jag kan få förmedla det här och sprida en sån atmosfär omkring oss där vi går. En atmosfär av Guds rike som kommer till när människan överlämnar sig till honom och låter det här strömma igenom. Allt det här kan vi få göra genom kraften i den helige ande. Och då kan människorna förnimma att det är någonting helt annat. Vi lever mitt i den stora bedrövelsen. Men i denna värld så existerar Guds rike, församlingen. Och där kan det råda en helt annan atmosfär utav kärlek, glädje och frid och så vidare och så vidare. Sånt som är andens frukt. Jag hinner nog inte läsa så mycket mer idag, men jag hoppas att jag på något sätt har kunnat inspirera dig till att fatta och förstå vad mycket det betyder om vi tar vara på och håller fast vid Guds ord och den undervisning vi får i Guds ord om hur en kristen människa ska leva och hur Guds rike på det viset blir uppenbarat och synliggjort bland människorna. Ifall vi låter detta ske i våra liv istället för att vi anpassar oss efter denna världen som är så långt ifrån vad Gud hade tänkt. Må Gud välsigna dig som har lyssnat och kunna följa det här och be att detta blir verklighet och får ske i ditt liv. Så fortsätter vi att läsa Guds ord och ta till oss det. Och jag återkommer nästa vecka. Må Gud välsigna dig. Amen.